Hej och välkomna till Markets karriärpodd som vi gör ihop med Retail Recruitment. Jag heter Mikael Syner och är kommersiell redaktör på Market. Och som vanligt så sitter ju min co-pilot Olle Mickelsen här också.
Sidekicken, den eviga.
Exakt.
Ja,
hur
även
var det här,
den
Olle?
Nej, det här är så roligt. Det här är ju faktiskt 12:e podden, har jag räknat ut.
Har du räknat, som vi spelar in? Kanske inte publiceringsår?
Nej, typ, men 12:e. Vi har ju några godbitar som vi ska släppa. Ja,
exakt, precis så är det. Och ett jättestort välkommen till dagens gäst som är Charlotte Nordén, vd för Selbes. Kul att ha dig här, Charlotte.
Tack snälla, jättekul att vara här hos er.
Ja, för ungefär ett halvår sedan, cirka, så stod du på scenen på Waterfront i Stockholm och tog emot priset som årets ledare i Retail Awards.
Ja.
Vad har det betytt för dig nu när du har lite distans till det?
Ja, det var ju en fantastisk utmärkelse. Det var ju absolut inte väntat och jag blev ju oerhört glad och stolt såklart. Nej, det har ju betytt väldigt mycket. Det har ju betytt att organisationen har fått en liten boost. Det är alltid kul när man prisas som organisation. Och att jag var den som fick pris var ju en sak. Men alla var ju otroligt glada. Och jag fick ett fantastiskt mottagande när jag kom hem till kontoret. Och,
ja, jag hörde det. Det var verkligen lite surprise party nästan.
Ja, det var riktigt surprise party med ballonger och tårtor och grejer. Så, att, så det var väldigt kul. Men sen har jag fått otroligt mycket feedback på inte minst på sociala medier och när man träffar människor i olika sammanhang. Mm. Som känns, man blir ju väldigt stolt.
Är det minst sådana som du minst anade koll på det till och med som hört av sig? Eller,
ja, det är det ju. Det har ju gått ut i att det går ut socialt så är det många som ser det.
Liksom.
Ja, men det blir det. Och det ena har givit det andra. Man har fått många kontakter, helt oväntade kontakter faktiskt ibland. Mm. Så att absolut, det har varit en jättepersonlig boost för företaget och stolta barn. Får jag säga.
Mm. Får du fortfarande reaktioner på det på något sätt?
Ja, det får jag. Det håller faktiskt i sig.
Vad kan det vara då? Till exempel?
Nej, men det kan vara just, jag träffade en kvinna här bara förra veckan när jag var på ett event. Och hon kom fram och gratulerade. Och man blir lite så här, jaha,
till hur vet du det?
Eller, ja, för det var ju ändå ett tag sedan. Men som hade hört och sett och reflekterat. Och många gamla kollegor och sådär som tycker det är kul såklart.
Jag tror ändå att
kvinna prisas.
Ja, det är det ju också. Det här är också det priset på Retail Awards som är också mest personlig. Alltså man är ju alltid ett team i alla frågor. Men här är det faktiskt en person som ändå vinner. Även om man inte kan vinna ensam. Men det är ändå, det tänker jag så här. Det måste ändå vara extra.
Hela förfarandet är ju lite speciellt på den också. I och med att det är flera intervjuer och såna här saker. Som kanske inte är upplagt på samma sätt i de andra kategorierna.
Nej, vi var ju i juryn, hade ju Charlotte på intervju.
Exakt.
Tillsammans med några andra kandidater.
Exakt, och satt man som en sån här. Så här, ni satt som en idol jury.
Ja, så på hela, alla upprådade där fick du redovisa.
Ja,
nej, men
exakt.
Det känns väl, hur var det som kandidat alltså, i en sån process? Kändes det ändå relevant?
Jag tycker det känns väldigt, det kändes varmt och det kändes väldigt proffsigt. Mm. För jag tycker att intervjun var ju såklart jätteviktig för att man får lyssna till vad jag egentligen tänker.
Ja.
Så det var väldigt proffsigt och det var spännande frågor. Mm. Lite utmanande ibland och man fick tänka till. Mm. Och det är klart att som ledare så, man har ju inte alla svar alltid, men det här har ju också gjort att jag har tänkt till som ledare. Mm. Är jag verkligen så bra som...
Ja, nu ska du leva upp till någonting här nu, åtminstone ett halvår till.
Har du satt någon press på det sättet, menar du på dig själv?
Lite grann kan man nog säga. Att jag reflekterar, jag är ganska reflekterande generellt, men jag reflekterar mer och mer över både mitt eget beteende tror jag, men också över andra ledares beteende och hur jag kan utveckla mina ledarkollegor.
Mm.
Så att på så vis har det faktiskt varit väldigt positivt att ännu mer tänka ledarskap hos oss. Och man pratar mycket ledarskap i och med detta. Vilket jag lyssnar ju på poddar och sånt där också. Mm. För att jag har alltid älskat ledarskap och att vara ledare.
Jag tänker det, ändå har det frikortet, om man hamnar i en trängd situation kan man alltid säga så här, är det du eller jag som är årets ledare?
Exakt.
Det säger jag till mina barn också.
Ja, det är bra.
Nej, men lite grann så, när man sitter hemma vid middagsbordet så, och mina barn är ju 19 och 22 och precis ute i arbetslivet, och det är en förmån att kunna sitta och diskutera ledarskap. Mm. Min dotter är 22 och som sagt jobbar som ledare redan idag. Mm. Och det är ju jättekul att kunna diskutera med henne. Mm. Och boosta henne och få henne att fundera kring ledarskapet.
Mm. Hon för liksom grejerna vidare i familjen då?
Ja, men lite grann gör hon ju det. Hon kanske också var lite born leader från början. Ibland så kan man ju känna att det är ett naturligt beteende eller naturlig situation för en.
Just det.
Så att, ja.
Men känner du, är det någonting i ditt beteende, förutom att frågan liksom har blivit kanske ännu mer aktuell för dig och för er som företag, men är det något du har ändrat på efter att du blev utsedd till årets ledare?
Kanske inte direkt, ska jag inte säga, men jag tror just det här att man var väl ännu mer inkännande, ännu mer inlyssnande med medarbetare och mina ledarkollegor. Mm. Det tror jag reflekterar ännu mer. Mm. Vilket är väldigt kul.
Mm. Ja, precis.
Ja, det kanske ändå blir en reflektion till att man har ganska stor påverkan, fast det tänker man inte på som ledare, att man ändå påverkar mer än vad man tror eller medvetet gör.
Det tycker jag är jätteviktigt det du säger nu, för att när man är ganska ung ledare och så tror man inte riktigt att man har kanske den påverkan och att man att det finns såklart väldigt stora förväntningar på en som ledare från medarbetare. Och med den respekten de har för en, trots att man, som jag i min roll, tror och hoppas att jag är en ganska öppen och tillgänglig ledare, så har, tror jag, medarbetarna ändå naturligtvis respekt för den man är och den rollen man har.
Men jag tänker, ser du det mer som ledaren som vd i vardagen?
Ja,
alltså, hur förhåller man sig till sig själv? Liksom,
Jag har ett fantastiskt team att jobba med, så att jag ser mig mer som ledare, skulle jag säga, mot ledningsgruppen, men inte minst mot alla våra medarbetare. Vi gör ju och har gjort den här resan tillsammans på Selbes. Och jag ska ju liksom lite grann styra skutan och sätta alla åt rätt riktning, och sen ska alla naturligtvis leverera. Så att, men ibland måste man ju vara lite sådär, sträcka på sig och vara vd. Och det är ju lite roligt också.
Ja, faktiskt våga skryta lite för sig själv, om inte annat, om att göra offentligt att det är ändå ett härligt bevis, eller någonstans allt jobb man gör.
Absolut.
Det är ju svårt att mäta ledarskap, för det är ju liksom, det är ungefär som att tävla i musik egentligen. Liksom, hur mäter man ledarskap? Så att just utifrån den svårigheten så skulle du vara extra stolt.
Ja, tack.
Ja. Mm. Men du säger, du pratar mycket om att du är en ganska eftertänksam, funderar, tänker till, ganska lugn. Men kan du spåra ur? Kan du bli arg och irriterad och visa det?
Inte jätteofta. Det ska jag inte
för säga. Sällan kanske?
Ja, kanske för sällan. Mm. Jag är nog ganska lugn och trygg som person. Mm. Jag kan naturligtvis bli arg. Men jag brukar ibland tänka just på det här, att vad leder det till? Mm. Jag kan reflektera, och det gör jag verkligen. Och jag kan bli så att säga, reflektera över saker som inte är rätt eller som har blivit fel på något vis. Men det tjänar inte alltid till att bli arg, tänker jag. Utan du vill bara fundera på vad gjorde vi för fel? Eller vad kan vi utveckla det här? Hur kan vi göra det här bättre? Mm. Så att det är nog min person att jag inte brusar upp och blir arg sådär.
Nej. Jag tänker att det är svårt om man ändå tänker lite på att nu ska jag leva upp till någonting, och så letar man kanske snarare efter fel och brister då, men det låter som att du letar mer efter möjligheter och som gör skillnad eller väljer bort saker som ändå inte leder till någonting.
Jag tror att det är superviktigt att prioritera, speciellt i en förändringsprocess som vi är inne i på Selbes, där det kommer upp 1000 idéer och tankar, och vi är en väldigt kreativ både ledningsgrupp och organisation. Men här tror jag att det är superviktigt att prioritera vad ska vi fokusera på? Vad är det vi ska göra? För lite grann, det är så lätt idag när det händer. Jag brukar säga att det förändras ju hela tiden och vi måste hänga med. Men det gäller ju att vi gör saker som är rätt för oss och våra kunder, och inte bara för att det går. Mm. Så där tror jag att det är superviktigt att
Ja, jag och ni har ju inga fysiska butiker utan ni är ju ett e-handelsföretag med de möjligheterna eller svårigheterna som är. Men hur jobbar ni med att hålla energin och tempot uppe då? För det, utifrån vad utmaningarna står för. Är det, känner du extra ansvar för att ja, men det är ändå jag som...
Ja,
jag kommer alltså, inte liksom att visa annat än att kom igen nu.
Nej, men det tror inte jag är ett problem, nej, att hålla tempot uppe, nej, och energin.
Nej.
Det känner inte jag, utan det finns massor med grejer som våra medarbetare vill göra. Och jag hade ett exempel igår, då kom en tjej in som hade, så att säga, ville komma in till ledningsgruppen och presentera en idé. Och självklart fick hon det, och det var en sak hon hade kommit på när hon var på IKEA. Och så hade hon tankar kring hur vi skulle kunna förändra och förbättra våra returer, en idé hon hade.
Ja.
Som hon hade bollat med en kollega och de hade tagit fram en liten presentation kring det här. Och hon kom och presenterade det och vi tyckte det här var en superbra idé. Som vi då la in i våran strategiplan, så att säga. Vi har ju en strategiplan och en taktisk plan där vi lägger in alla aktiviteter och process, eller alltså utvecklingsaktiviteter som ska ske. Så att den åkte in där och vi satte upp ansvarig och projekt och där. Så, här. Så vill de göra en liten förstudie på detta och så får vi gå vidare sen. Så att så kan ju...
Alltså jag tänker mer vad häftigt att ha den kulturen att ändå medarbetare, att man främjar det. Alla förslagen är ju antagligen inte så bra, men att medarbetarna ändå vill och kan. Och man tar sig tid att lyssna på dem, tror jag är jätteviktigt utifrån ett ledarskapsperspektiv. Att man inte dödar det redan innan, utan man verkligen låter alla få tala.
Ja, nej, men det, och jag tycker det är jättekul, för de har ju massor med tankar och idéer. Och inte minst nu, alltså vi är ju i den processen, vilket är väldigt, väldigt spännande med Selbis, att gå från det gamla katalogföretaget, om man får säga så, till en modern e-handel. Och där i finns det ju jättemycket som behöver göras och förändras. Och det är ju såklart, alla våra medarbetare är ju inne i den, på den resan också. Och har ju sina tankar kring det. Vad behöver vi göra? Och vi har ju en strategiprocess som, där vi jobbar just utifrån våra övergripande mål ner till avdelningsmål, ner till medarbetarmål, så att säga, som ska stötta våra gemensamma mål. Och då får ju de naturligtvis, alltså självklart, möjligheter till att ta fram tankar och idéer som de ser stöttar våra övergripande mål då.
Just det.
Och det här var ett sånt exempel.
Men det är väl det som är ledarskap. Det är ju inte att du sitter med alla svaren och idéerna, utan snarare tvärtom får andra att bidra. Så verkligen. Ja.
Men hur har det varit att leda i den här processen då? För det är ju ingenting man gör på några dagar det här.
Nej, det har varit en ganska tuff resa, utmanande resa. Att komma till ett företag som sagt, vi behövde göra ganska mycket. Och att initialt titta på vad tror vi ska skruva på först. När vi har väldigt många skruvar att skruva på. Så att... jag tror att vi försöker vara inkluderande på Selbes generellt. Inte bara i vårt ledarskap och hur vi jobbar, utan även när det gäller marknadsföring och annat. Då. Men vi har försökt involvera medarbetarna i och med det här strategi, så att säga, arbetet som vi har gjort. Och successivt börjat då, kanske med sortiment och så marknadsföring och logistiken och så vidare. Så vi är ju definitivt inte klara. Och det blir man väl aldrig. Men vi har ju fortfarande jättemycket att göra. Men det vi har vi gjort tydligt. Och jag tror att medarbetarna har förstått liksom varför vi gör de olika delarna. Och varför vi behöver förändra. Och då är det ju... förståelse får man ju inte förrän man liksom, tror jag, blir involverad och inkluderad.
Just det.
Vad tror du nyckeln är i ditt ledarskap som just passar uppenbart väldigt bra med Selbes ändå? Sen har du varit på andra ställen och lyckats på det också, vet jag. Men just vad var liksom framgångsfaktorn här eller nyckeln?
Jag tror att, för det första tror jag mitt engagemang gör att... Man vill vara med. Det hoppas jag och det tror jag att många vill vara med på den här resan. Och att få medarbetarna med mig kring det här. Men sen tror jag att jag har jobbat 35 år i branschen. Och ändå sett väldigt mycket och varit med. Ganska duktig tror jag på att skruva på rätt saker. Liksom det här lite grann nice to have och need to have.
Ja.
Att se och alltid utgå från kunden. Det är ju min devis och har alltid varit. Jag har jobbat som sagt med butik väldigt, väldigt länge och mött kunden på massa olika sätt. Och det spelar ju ingen roll om inte vi har någon kund där ute som tycker om det vi gör så spelar det ju ingen roll.
Ja, men jag tänker också att det låter som du bör eller borde vara duktig på också att se rätt man på rätt plats. Tänket alltså i organisationen att skruva även på rätt skruvar hos individerna som du jobbar tillsammans med.
Ja, och det tycker jag är jättekul också. Framförallt det här som du säger, att se alla medarbetares förmåga och liksom resurs till att bidra. Mm. Och det har ju också varit, vi har ju förändrat organisationen, jag tror 3 gånger. För att vi har sett att vi inte har riktigt kanske rätt uppsättning. Eller vi behöver, inte bara att vi har lagt till och rekryterat ganska mycket. Utan vi har förändrat och gjort lite större organisationsförändringar. Där vi har förändrat roller hos medarbetare. Men också till viss del just det här, någon person som, där vi ser individen. Som kanske skulle, exempelvis ganska nyligen så erbjöd vi en person då som jobbade på en funktion och var jätteduktig på det. Men vi såg hans ännu större så att säga, potential i en annan roll. Mm. Och då erbjöd vi honom att gå dit. Och det är helt galet vad han har gjort bra.
För det kopplar ju till karriär. Och karriär är ju inte att byta jobb eller byta arbetsgivare eller få en annan högre position. Utan just karriär är ju även karriär i vardagen, tänker jag.
Absolut.
För då stannar de ju längre och bidrar bättre.
Ja, och trivs och tycker det är kul. Och framförallt får utmana sig själva ibland. Det är ju jättekul också. Och som sagt, den här killen, han har verkligen och bidragit till det teamet han hamnade i. Med nytänk och ny energi och sådär. Så att det blev ju en win-win. Och vi plockade in en annan person där han var utifrån. Som då bidrar med sitt.
Men det är lite så här, när du kallas vet man, nu har Charlotte någon tanke på att jag ska göra något annat.
Eller? Så kan det vara.
Ja, det. Har det varit fler sådana exempel internt att folk har bytt jobb eller fått möjligheter att prova något annat?
Mm. Absolut, vi har också så att säga, byggt vissa medarbetare som till exempel var inköpare till att bli produktchefer som aldrig hade varit ledare tidigare. Och det är ju en utmaning och kanske lite risky och man känner sig kanske lite osäker. Men det har gått fantastiskt bra. De har gjort ett grymt jobb. Men det har ju varit lite sådär oro i magen kanske för dem. Mm. Men vi stöttade dem med ledarskapsutbildning och så lite individuell coachning och sånt där.
För det låter, den karriären har de ju aldrig gjort någon annanstans. Direkt tänker jag då att man hade fått den möjligheten.
Nej, det är väl så idag tyvärr när man rekryterar ibland att man går på det man faktiskt tidigare har gjort istället för att det man kan komma att göra och utvecklas. Och det tycker jag är väldigt kul att se medarbetare växa internt. För man har så otroligt mycket med sig när man är i bolaget. Det finns den kunskapen och den erfarenheten man har med sig, den är ju supervärdefull. Naturligtvis lika värdefull som ny kompetens kan vara, men det är ju den mixen som gör det rätt häftigt. Och vi är precis inne i den, på den resan där vi har en hel del medarbetare som har varit ganska länge med sin erfarenhet. Och sen har vi rekryterat in många nya. Och det är en...
Och gifter ihop dem lite också, eller?
Ja, det försöker vi definitivt göra, men det är en utmaning. Ja. För att det är ju naturligtvis så att trygghet gör att man lätt faller tillbaka till så har vi alltid gjort. Och det finns ju i alla bolag. Mm. Det vi jobbar med nu väldigt mycket, det är att få, framförallt om vi har rekryterat in de som är väldigt digitala, att få dem att faktiskt verkligen ta plats. Och få deras tankar och erfarenhet då från det digitala att påverka hela våran resa på ett positivt sätt. Så att inte de gamla strukturerna, hur vi jobbar med katalogprocesser och annat, så att säga, blir det som blir sanning. Men vi pratar väldigt mycket om detta. Mm. Och vi är helt öppna med att vi går från katalogdrivet till ett e-handelsdrivet företag. Så att säga. Och det är vi helt öppna med. Och alla måste hänga med, oavsett liksom man vill eller inte.
Mm. Just det. Mm. Men det här, alltså, du har ju lett det här sen du började, vad är det, 3 år sedan? Så har ju du lett i förändring.
Mm.
Hela tiden i princip. Mm. Vad har varit mest utmanande med det?
Jag är nog en person som gillar att leda i förändring. Så att jag ser det som positiva och möjligheter, faktiskt mer. Det var liknande när jag var vd på Joy. Det var också en resa vi gjorde där och startade e-handel och kundklubb och andra saker. Så det är nog mer en situation som jag tycker är bra. Ja. Jag tycker om att så att säga, utveckla och ser alltid att saker kan utvecklas och bli bättre. Jag är liksom ingen förvaltare.
Nej, du vill fråga när blir Cellbes ett förvaltande bolag, får man ju fråga sig.
Ja, det kan man ju fråga sig.
Det kan man fråga sig. Mm.
Och då kanske inte jag är rätt. Nej. När det blir Nej. Det.
Det sa jag så jag och Mikael innan, så här, vågar vi fråga Charlotte om hon har fått några jobberbjudanden efter årets ledare? Får se om hon vågar svara på den.
Jo, men det är klart att det händer ju, och det är ju roligt. Och Sverige är ju ganska vi vet ju själva hur ranktammen ser ut, om man nu får säga så. Mm.
Nej, men jag tänker just i aspekt att du har ju lyckats från att gå från enkelt ut till ett annat till ett nytt bolag ihop med ett bra ledarskap, så det borde vara intresse.
Jo, men jag tycker fortfarande att det är väldigt kul det jag gör på Cellbes. Ja. Och vi har fortfarande en lång resa kvar, som jag sa. Men det är klart att man får väl se.
Ja,
just det. Mm. Men ni är fortfarande i en sån process då det är mycket förändring som präglar allting just nu.
Definitivt. Nej, men som jag sa, vi har fortfarande jättemycket kvar att göra. Vi har skruvat sortiment och vi fortfarande utvecklar det. Vi har jobbat jättemycket med vår marknadsföring. Det är ju en av de största delarna. Vi har satsat oerhört mycket pengar på att synas utåt. Mm. Tidigare så satsade vi ganska mycket pengar på marknadsföring, men det var bara till befintlig kund genom en katalog. Mm. Så nu har vi ju satsat mycket på att sätta Cellbes på kartan, som jag brukar säga. Och det är ju inte bara att bara ragga nya kunder, utan vi är ju superglada för dem vi har. Men i en föränderlig värld som vi lever idag, där kunden är mer och mer otrogen och vi ser att konkurrensen är stenhård, så behöver vi ju vara ett varumärke som man gillar och tycker om och kan tänka sig att handla i. Så att förändringen kommer fortsätta. Vi har startat ganska mycket arbete kring hållbarhet, såklart. Vi hade ingen hållbarhetschef tidigare. Vi hade en tjej som jobbar delvis som det, men hon jobbar även med annat. Men nu är hon dedikerad hållbarhetsansvarig. Vilket är så kul. Vi har en hållbarhetsgrupp med medarbetare från alla olika avdelningar. Och det finns ju ett jätteengagemang där. Men vi är ju inte bäst i klassen där. Men vi gör utifrån våra förutsättningar det vi kan. Och det tror jag tror att det är superviktigt att man inte tänker att gud, men vi har inte gjort allt. Vi ska inte berätta vad vi gör, eller vi vågar inte säga vad vi är, för vi är inte bäst. Jag tycker mer att det är att vi gör det vi kan utifrån våra förutsättningar. Och det finns ett drivet engagemang kring, i detta fallet hållbarhetsfrågan då. Men även andra frågor. Så att förändring, det är kul. Fortsatt. Ja.
Hur ser du på din egen karriär, Jessa, då? Jag menar, du har ju, som du sa, över 30 års erfarenhet i den här branschen, och du har haft en rad olika chefspositioner. Är du nöjd med dit du har kommit, eller siktar du på någonting annat så småningom, tror du?
Jag har ju som sagt varit ledare jättelänge, och jag ser ju utmaningen kanske mer än liksom chefs- eller ledarrollen. Så tycker jag det är väldigt kul att leda. Och jag brukar säga det, skulle jag ta något annat jobb som kanske inte var ledare, så skulle jag nog snart vara ledare i alla fall. Mm. För jag tycker det är kul, jag ser helheter och sådär. Jag ser också människor och hur de kan utvecklas. Karriärsmässigt, så man vet aldrig vad som kommer. Det var någon som sa till mig en gång när jag fick en ny tjänst, och sa hon, vad kul, nu har du fått större, de omsätter väl mer än vad ditt tidigare företag gjorde och sådär. Och jag sa, det gör de nog, men för mig är inte det viktiga. Nej. Det är inte hur många nollor det står i så att säga, vad vi omsätter, utan det är vad jag kan bidra med och hur jag kan vara med och utveckla bolaget. Det är ju det jag tycker är kul, och det tror jag kommer fortsätta med att göra.
Ja, för du upplevs ju som en väldigt operativ vd. Och det är klart, ju högre upp man kommer, desto mer får man kanske hålla tillbaka det och förhålla sig till det.
Ja, både och. Ja. Jag tror man kan vara väldigt operativ i tanken, om inte annat. Ja. Att man är engagerad i verksamheten. Jag skulle inte passa som en vd som inte var engagerad. Det ska jag nog säga. Då kanske det är för stort bolag, eller så kanske man inte jobba på ett sätt som jag tycker är vettigt.
Och du har ju sagt förut att du är lite sån här management by walking around. Är du fortfarande det?
Försöker verkligen vara det. Och det är ju såklart en utmaning. Speciellt när man har kontor på många håll. Eller många ställen. Vi har ju kontor på ja, runt om i världen och även här i Stockholm och i Borås och sådär. Men jag försöker verkligen vara management by walking around genom att vara tillgänglig och alltid finnas i korridoren och prata med våra medarbetare och sticka in huvudet ibland och titta på vad de gör och känna på kvaliteter och sådär. Det kommer jag aldrig släppa, tror jag.
Ja, för jag tänker så, du har ju byggt en sån kultur så det också finns ju en förväntan direkt. Men vad är hon nu då? Varför är inte hon här? Och då blir det ju lite press på en, tänker jag. Och du är inte mer än människa heller. Så hur?
Och det tycker jag är en väldigt, väldigt intressant fundering och fråga just kring det. För att så kan det vara ibland. Ja. Och jag vill gärna vara tillgänglig. Så jag meddelar ofta att idag är jag i Stockholm, men nu är jag där eller så. För jag vill vara tillgänglig. Och det, som du säger, det förväntas nog av. Nu har jag inte sett henne på ett tag.
Nej.
Var är hon? Kanske det blir en liten snackis då och då. Då är det alltid någon som...
Det är ju härligt att efterlängta, men det är klart, om ni växer och det blir fler arbetsställen, hur räcker man till då?
Nej, men idag, alltså digitalt finns det ju massor. Jag har ju bland annat veckomöten då med våra medarbetare i Polen, Tjeckien, Estland, där vi har avstämningsmöten och mejlleder, så pratar man ju med varandra hela tiden och Skype och annat. Så att det är inte så...
Nej, närvaron kan ju vara på olika sätt.
Ja, man behöver inte fysiskt vara där. Alltså jag tror att bara de känner att man finns där mentalt och ser dem. Det är faktiskt så att våra kontor då i Estland och Tjeckien och Polen, de var ganska eftersatta och inte speciellt uppmärksammade under ett antal år då. Men nu har vi medarbetare där ganska ofta. Vi lägger liksom ett schema för att vi ska ha medarbetare. Inte bara jag, utan andra som är nere. Och framförallt skulle jag säga andra kollegor som är nere. Där vi pratade, förra veckan var några nere och pratade CRM till exempel. Ja. De pratar strukturer kring våra controlling-verktyg. Hur ska vi jobba på samma vis på de olika kontoren? Och det är klart att det boostar ju jättemycket i organisationen. Dels att få åka ner, få träffa sina kollegor och dels att få besök. Så jag tror att det behöver ju inte alltid vara jag, utan det kan ju såklart vara kollegorna.
Ja, precis. Vi pratade förut tidigare, Olle och jag, lite grann om det här med att man halkar in på ett bananskal lite grann i sin karriär. Har du känt det också? Att det liksom... Det är inte alltid så här förutstakat exakt var man blir och var man hamnar. Utan att det kan bli lite slumpmässigt ibland.
Jag tror att det är huvudet på spiken för mig, verkligen. Jag läste ju naturlinjen på gymnasiet och hade så där lite funderingar på kanske läkare eller något annat. Jag visste inte riktigt. Men började jobba extra på NK. Och det var liksom det som gjorde min karriär.
Ja.
För jag blev väldigt snabbt ledare där. Och jobbade och fick flera avdelningar och det bara lades på, så att säga. Till slut så blev det lite grann att, nej, men nu måste jag nog läsa också, för jag hade liksom gjort min karriär där och var tillförordnad varuschef när jag var 24 år, så att det var liksom ett jättestort steg, men jag var ganska orädd och fick då möjlighet att göra det här. Och sen kände jag så här, nej, men nu får jag nog läsa lite. Så jag har läst marknadsföring och projektledning och lite annat på IOM. Istället för att gå kanske då på handel som jag hade tänkt eller någon annanstans. Ja. Och det är rätt häftigt just det här att när man glider in på saker. Jag brukar säga det till både till medarbetare och till mina barn och så där också. Att det är inte alltid att man har den här utstakade karriären. Vissa har det och det är ju fantastiskt. Men man får också plocka de här möjligheterna som kommer upp.
Just det.
Och jag tror att här är det ganska mycket mod som krävs. Att våga kanske säga ja till någonting som man egentligen inte har på pappret eller så. Men att man känner att, men fasiken, det här ska jag...
Men fick du höra det när du var lite yngre, att du ändå mötte lite äldre så här, men jag skulle ändå skaffa ett riktigt jobb? Var det någon gång så där så att... Man ändå inte såg kanske att...
Nej, det tycker jag nog inte. För att efter jag hade läst det så kom jag till ICA och jobbade där. Och blev ledare väldigt snabbt också. Eller direkt. Så att nej, jag känner nog att många av mina dåvarande kompisar och så, de läste ju och visste inte riktigt vad de skulle göra. Nej. Jag hade ju ett riktigt, tyckte jag,
jobb. Du hade ett riktigt jobb. Ja, det är rätt.
Då,
ja.
Men... Nej, sen har det utmaningarna kommit successivt och jag har hoppat på.
Du hade tackat nej till någonting?
Jag har tackat nej till ganska mycket faktiskt. Sånt
för det krävs ju mod, tänker jag ändå, att faktiskt tacka nej.
Ja. Jo, men det kanske inte har passat i tid, nej. Eller jag har inte känt att det har varit rätt företag. Mm. Eller, nej, men det har jag gjort.
Ångrar du något nej någon gång då? Eller är du någon som snart tittar framåt och inte är hals i backspegeln?
Nej, jag ska inte säga. Det är väldigt svårt att säga. Ja. Du har ju blivit bra som du har blivit. Ja, ja. Men det är klart att ibland kanske man kan tänka att det hade varit roligt. Och det är ju det här sliding doors. Vad hade man gjort om man hade gjort det där istället?
Men det har väl med dig personligt att göra. Du vill ju så mycket. Du hade helst velat ta 22 roller om det bara hade gått, eller hur? Nej, det vet man ju inte.
Det vet man inte. Men jag ska inte säga att jag ångrar det. Jag har haft fantastiskt kul.
Ja, för jag tror att egentligen alla ledare som vi har haft här har ju varit ett bananskal just inom retail. Man började lite extra inom butik och sen så är man med det.
Och just det här egentligen hade någon idé om att göra något annat från början. Det är ju har vi hört förut.
Ja, det har varit något helt annat tanke. Men det var roligt att vara kvar och man fick ansvar. Och gillar man människor så får man ju verkligen sin...
Men det du säger nu tycker jag är lite kul, för att retail är ju ett område där man tidigt kan få ansvar.
Ja.
Och det är ju inte i alla branscher, tror jag, som man kan få den typen av ansvar som man faktiskt kan få. Och på så vis tror jag att retail faktiskt kan skapa ganska mycket, många duktiga ledare. Om man ger medarbetare ansvar tidigt och ser potentialen. Jag tänker som butikschefer eller avdelningschefer eller något sånt där. Det kan ju vara ganska stor ansvar.
Alltså jag var ju med under min villighetstid. Vi rekryterade ju, vad var de? 25, 26, 27 år till enheter som omsatte 200 miljoner. Mm. I svenska mått mätt så är det inte många företag som omsätter 200 miljoner. Men och inom retail är det ju vanligt och så unga. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Så möjligheten finns ju verkligen.
Mm. Och vi glömmer den ibland. Ja. Och man lyfter kanske inte det riktigt. Att, lite grann som du sa, är det ett riktigt jobb? Ja, det är definitivt
ja, det är ju det är.
Men har inte retail fortfarande lite av den här problematiken att unga tänker att, vadå, sitta i kassan på ICA? Alltså lite nedlåtande. Mm. Att branschen har lite jobb att göra där med att få liksom en helt annan status på jobben.
Och det är ju en fråga som är jättestor, inte minst nu tycker jag nu i den här transformationen, liksom fysisk butik till e-handel. Hur vi ska kunna boosta de fysiska butikerna. När jag var på jobb så jobbade vi ju jättemycket med just det här att utveckla personalen och ge dem ansvar och ta hand om kunden och det här lite klassiska kan man tycka, men just framförallt att försöka få dem att sträcka på sig som medarbetare, att ditt jobb är superviktigt. Du kommer in här kunder som verkligen litar på dig. Och jag vet, som ett exempel, när jag startade på NK så började jag som på gardinavdelningen. Det är ju en liten passus, men det var just det här ansvaret som man fick. Då kommer in kunder, vi hade en stor gardinavdelning på NK Göteborg då, finns inte idag, men då kom det in kunder med kanske en liten tapetbit och en liten mattstump eller så, sa jag har ett stort vardagsrum, jag vill ha gardiner till det här.
Ja.
Och då fick man som ganska ung möjlighet att rådgöra dem. Och då sydde vi ju upp gardiner. Och det var ju inte bara att köpa färdigt, utan man sydde upp gardiner, man sydde upp kuddar. Och det var ju ganska många tusenlappar man la på detta. Mm. Och då fick man, eller jag tog kanske också då ansvaret att, så att säga, designa deras hem. Mm.
Ja, det är rätt häftig påverkan länge ju. Som man har varit delaktig i att, ja.
Ja, det är jättehäftig påverkan.
En influencer
tidigt. Ja. Nej, men, och det tänkte man ju inte på då. Men jag tyckte det här var väldigt kul. Ja. Och man fick jobba med färg och form och sånt som jag älskar. Men att påverka deras hem så tidigt och eller så mycket som man då gjorde i och med att göra gardinval och sy upp och sådär. Och det tror jag man glömmer, liksom den påverkan man har, likadant som du säljer en snygg kostym till någon eller man ska ha en festklänning och det ska bli den bästa dagen ever för den här personen som ska gå på fest. Man har ju en fantastisk möjlighet att...
Eller att ni säljer kläder som ändå så kvinnor ska känna sig fina i eller känna sig på något sätt trygga i eller fina.
Ja,
att man är med och påverkar, inte bara att
bysten
ska sitta upp, utan det är en känsla.
Det är en känsla, och det är en av mina fantastiska, som jag älskar det här med mina, jag ska säga, drivkrafter att lyfta kvinnors självkänsla. Just det här som du säger, att vi ska klä dem och de ska känna sig att de går ut like a million dollar liksom, och känner sig bekväma. Och bekvämlighet är ju superviktigt då. Mm. Det ska sitta rätt och man ska känna att det ska inte dra eller det ska vara sådär. Och det är ju också detta det häftigaste med det som jag jobbar med inom retail, just dammode då.
Hur förvandlar ni den känslan digitalt?
Den är ju naturligtvis helt annorlunda att göra digitalt än i fysisk butik. Vi försöker jobba med det i den marknadsföringssatsning som vi jobbar med, just det här som vi kallar för Vi Selbes, där vi fotar på streetcastade modeller, alltså vanliga kvinnor. Mm. Det är ju ett sätt att försöka visa att våra plagg funkar på storlek 34-64. Vi gör dem för alla. Mm. Man ska vara bekväm med det. Och det är ju, för det är en utmaning att kunna göra det på samma sätt digitalt, såklart. Men vi jobbar ju otroligt mycket med detta i våran vardag när det gäller hur vi designar våra plagg och hur inköpare och produktchefer tänker. Och att det ska vara favoriten i garderoben. Vi ska jobba med material som kanske inte är superstumma, utan att det finns lite stretch här och där. För det är naturligtvis, det finns en bekvämlighet i det.
Just det.
Och att jobba med färg och mönster som man blir glad av. Och skärningar som är smickrande för kroppen. Och, så att när man sen kommer hem och sätter på sig plagget när det har kommit i brevlådan. Eller man har hämtat det hos sitt ombud. Att det sitter bra.
Men kan du känna så här, du mår bra när du känner att andra mår bra. Kan du säga, nu går du x antal tusen kvinnor ute med våra plagg och mår bra. Ah, jag känner det.
Ja, men det är ju jättekul när man träffar folk i ens egna plagg. Det tror jag alla känner och tycker. Och när de är positiva. Och inte minst digitalt när de skriver på Facebook och annat. Och vi har ju på vår sajt så har ju vi omdömen. Det är ju det här gamla postordetänket, kanske liksom en review eller så, men det har också kommit tillbaka, tycker jag, mycket inom e-handeln. Det är väldigt kul hur kunderna skriver och kommenterar varandras kommentarer.
Det är som en liten diskussion.
Ja, det är häftigt. Det är de sköter det själva.
Och det gör de både på sajten men också på Facebook och så. Så det är just när det gäller plaggen och hur de sitter och så. Och det hjälper ju de andra kunderna. Men här har ju vi jättemycket att göra ytterligare, för att det var bland annat den här idén som en av våra medarbetare kommer då, som jag berättade om tidigare.
Retur.
Just för att minska returerna. Det var en idé kring just hur vi ska kunna bli bättre på att kunden ska bli nöjd hela vägen, så att säga.
Just det.
Du, men vad skulle du ge en ung människa för karriärråd idag liksom kring... Eller hur skulle du sälja in retail? Men här kan du göra, här är bra. Vad har du gjort det nyligen? Eller vad är din motivation till en människa som då inte vet vilken karriär eller vilken väg man vill ta?
Mycket är ju det vi var inne på, att det finns, om man vill göra karriär, sen är frågan om vad är att göra karriär. Men om man vill göra karriär och jobba som ledare och så skulle jag säga, då finns det jättemöjligheter inom retail att starta som ledare, prova på att vara ledare. För att vi ger ofta ganska unga medarbetare möjlighet till det. Så det skulle jag verkligen säga. Och sen att ha modet att, om man jobbar i en retailkedja som kanske har fysisk butik, att, och man tycker att det är lite kul med ledarskap och sådär, och man vill utvecklas. Och sen att kanske säga, nej, men jag söker mig till head office om det finns möjlighet att göra det. Med någon ny utmaning där. För det är ju det som är fördelen ofta, att det finns många olika roller inom retail. Du kan ju jobba med alla möjliga saker, allt ifrån då butik till HR eller online marketing eller logistik eller vi har ju eller spedition eller whatever. Det finns så många delar, så att man kan absolut göra karriär inom en retailkedja, tycker jag.
Ja, precis. Och intressant att du säger att det finns faktiskt många vägar att gå, inte bara som butikssäljare och sen vidare så, utan det finns liksom vägkorsningar och avfartsramper hit och dit.
Ja, men absolut. Och sen kan man ju, idag är det också möjligt att läsa, om man inte då läser från början och inte känner att man vill. Det är klart att många roller idag kräver ju att man har en högskoleutbildning. Det gör det ju. Men jag tror just inom retail finns det möjlighet att klättra om man då inte har det. För man kan läsa på andra utbildningar och utveckla på det sättet. Och sen få möjlighet att klättra. Om det är det som man vill göra.
Eller som någon gäst sa innan också. Det är klart att det gäller hamnar ju att få rätt chefer som tror på en. Och vågar ge en ansvar och vågar pusha en. Ungefär som du säger hur du jobbar.
Ja, absolut. Det är ju jätteviktigt. Och där tror jag, det är också en vinkling som vi pratar väldigt mycket om och funderar mycket på, det här med millennials och unga och deras tänk och deras sätt att ja, att vara på arbetsplatsen och att de kraven de ställer på en arbetsgivare idag. Mm. Och vi som då är lite äldre ledare, hur vi ser på det. Mm. Det kan man ju prata hur länge som helst om. Just den här,
ja, det kan utmana ledarskapet.
Den är, ja, ja, balansen, ja, med deras syn på en arbetsdag eller sitt, hur mycket man vill lägga i tid eller i energi.
Ska jag komma varje dag?
Ja. Ända till klockan så.
Ja. Va? Ja. Ja. Mm. Ja. Nej, det är spännande. Ja.
Men om du fick börja om helt och hållet, skulle du bli läkare då? Eller skulle du ta samma väg? Eller skulle du hitta på något helt annat?
Men jag funderar ju på just det här, hur länge ska jag göra det jag gör? Mm. Och vad man säger, börja om kanske vet jag inte. Men jag tycker det är jättekul att möta människor på olika sätt. Jag tycker det är väldigt kul att vara ute och hålla föredrag. Och jag tycker det är kul att coacha. Mm. Människor skulle naturligtvis vara involverade på något vis. Det ska jag nog säga. Och som jag sa förut, någon form av ledare skulle jag nog vara. Sen kan det säkert ha varit en helt annan bransch eller så. Men att vara med och utveckla, påverka, förändra är ju det som jag tycker är kul. Mm. Och som jag tror att jag är... Ja, men är ganska bra på.
Du har aldrig sneglat på någon annan bransch och tänkt att där skulle det vara roligt att vara?
Ja, jag vet inte. Eller för att säga. Alltså, ja, men så när du har, jag tycker ju att B2C är väldigt kul. För man får sån direkt... Just det här everyday business tycker jag är väldigt roligt. Ja. Mm. Jag har en syster som jobbar med B2B och är väldigt duktig i det. Och det är ju ett helt annat sätt att jobba när du har dina långa kontrakt och så vidare. Det är ju andra utmaningar. Mm. Så självklart skulle jag säga, skulle jag få någon spännande utmaning inom det så skulle jag ju inte alls, så att säga, jag skulle lätt kunna hoppa på det också. För det finns ju alltid saker att lära och att utveckla. Mm. Så det, men skulle jag bara få jobba med medarbetare eller med människor så tycker jag nog att... Jag kan nog göra vad som helst.
Ja. Och bygga och förändra.
Ja. Det tycker jag är kul. Ja.
Nej, men det är, då har du ändå kommit till rätt bransch. För det är ju konstant förändring. Det enda som är bestående är förändring, som det heter.
Nej, men precis. Och det tror jag är precis det som vi, ja, inte minst nu, kommer behöva förhålla oss till.
Ja, verkligen. Ledarskapet ställs ju... Det blir nya krav hela tiden. Just att det är sån förändring så behöver också ledarskapet skruvas på hela tiden. Och då blir det ju väldigt... Ja, påtagligt och jobbigt i stundtals kanske att behöva förändra sig. Mm.
Ja, precis. Men ta in just det här med nya generationer och framförallt få organisationen då att samarbeta och ha respekt för det nya. För det är också det som kan vara en utmaning när man har väldigt lång erfarenhet i någon roll eller så. Och sen så kommer en yngre medarbetare kanske att se det på ett helt annat sätt. Och just den här respekten som... man behöver ha. Och det tycker jag är ganska häftigt idag, just att till skillnad från för ett kanske bara 20 år sedan att vara ledare så var det ju mycket mer auktoritärt. Ja. Och då var det du som bestämde och sådär. Vi har ju inte... Idag så är kunskap väldigt viktigt och det finns en otroliga special- och spetskompetenser idag som många av oss ledare, jag älskar det digitala, men jag kan ju inte alls det. Jag har ju medarbetare som är born into it liksom och kan det. Och det är klart att det är jätteroligt att kunna lyfta dem då.
Ja, hur leder man dem då som är så mycket duktigare än en själv? Ska man dessutom leda då på rätt sätt?
Men det har ju med förtroende att göra. Man måste tro på att det är utifrån deras perspektiv att det är det de... att de kan sin sak.
Och så har du ändå erfarna människor som dig och andra som har haft kundkontakt och vet hur ett kundmöte fungerar. Mm. Så ska du gifta ihop de här på något sätt ändå.
Mm. Och det tycker jag är jättespännande, just det du säger nu, för att det är så lätt att man glömmer av kunden. Jag vet ju att jag har hållit lite föredrag och så om det också, just att det är så himla viktigt att man får inte glömma kunden. För man kan bli så absurd med det här digitala och allt som går att göra och alla digitala processer, och så glömmer man att det finns en kund där ute. En vanlig kund, en vanlig person som ska gilla det vi gör, de plagg vi gör eller de saker vi levererar.
Ja, för det är faktiskt de ni gör det för egentligen. Inte
självklart.
Men det är lätt att glömma bort att...
Ja, och där tror jag att just den här kombinationen med oss då, som har varit med länge och som bara ser kunder eller har haft kunder precis framför ögonen, och det digitala, snabba, får man ihop det på ett bra sätt så tror jag att... Jag tror att det är de som är vinnarna framöver, verkligen.
Ja,
ja. För kunden... Nej, men, Det kan man ju säga tusentals gånger, men det är klart att utan kunden så
finns man inte.
Så finns man inte.
Man borta.
Men alla har ju en kund och det tycker jag också är kul. Man levererar ju till en mottagare i det mesta man gör.
Ja, precis.
Mm. Faktiskt.
Så då måste jag tvinga dig och säga, om vi ses och kör en sån här podd om 5 år, vad gör du då?
Ja, jag kan jobba kvar på Cellbest. Det är inte säkert att jag gör det. Jag sitter nog i några fler styrelser än det jag gör idag.
Hur många uppdrag har du idag?
Idag har jag 2 externa och sen sitter jag i Svensk Handel Stil också. Just det. 2 externa.
Mm. Hinner du med sånt?
Jag tycker att det berikar väldigt mycket.
För det är värt det helt enkelt.
Det är värt det. Jag sitter i styrelsen i en hotellverksamhet. Vilket är väldigt spännande. För det är ju kund fast på ett annorlunda sätt. Mm. Det berikar jättemycket. Och jag tror hela tiden på att bredda. Jag tror att det är viktigt. Mm. Så att jag sitter nog förmodligen i lite fler styrelser.
Kanske styrelseproffs när vi ses igen då.
Kan hända.
Står det i ditt CV nu dessutom, årets ledare? Har du skrivit in det liksom?
jag har faktiskt gjort det.
Ja, det är bra.
Du har gjort det. Ja, men
det är klart du ska.
Nej, men man måste vara stolt över det man gör. Jag tycker det är jätteviktigt att man ska vara. Det ska man ju boosta, inte bara sig själv utan sina medarbetare och så också. Att, man ska vara stolt över det. Det är klart. Mm. Självklart.
Bra det. Sånt gillar vi. Det var jättekul att du kom hit, Charlotte.
Ja, spännande. Ja. Som vanligt skulle man ha suttit ett par timmar till.
Ja, det hade inte varit några problem.
Det är jättekul.
Men då får man helt enkelt höra av sig till dig om man vill veta mer.
Det får man göra. Ja. Det får man absolut göra. Det var väldigt kul. Alltid roligt att prata ledarskap och retail.
Mycket bra. Tack.
Tack så mycket för det.
Tack själva.
Tack.